Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Har du varit otrogen någon gång?
Ja, men det är en intressant fråga. Jag kan definitivt ha hamnat i sådana situationer när det har varit oklart om vi har gjort slut eller inte. Eller om det var en paus eller inte. Och jag kanske upplevde det, men då min partner inte upplevde det.
Just det.
Så jag tänker ofta på Ross och Rachel i Vänner. Brukar du titta på Vänner förr i tiden?
Ja, det gjorde jag.
We Were On A Break. Kommer du ihåg den? Alltså det är ju typ också ett av de starkaste minnena jag har från den serien. Men det är ju intressant det här med otrohet. Och liksom just vad är otrohet? Vad definieras som otrohet? Och vart går gränsen? Det känns som att det är så subjektivt.
Verkligen. Och alla de här sakerna ska ju vi dyka ner i dagens avsnitt.
Ja, men precis. Välkommen till Relationellt med mig, Nicky Amini.
Och mig, Anna Bennick.
Men Anna, har du varit otrogen?
Ja, det har jag varit.
Jättesjälvklart.
jo, det har jag. Fast i tonårstiden. Ja. Och också sådär, var man ihop eller inte. Och jag skulle göra slut med den där killen. Och sen innan jag hann det så kanske jag kysste den där bakom skolans gymnastiksal. Lite sånt där.
Just tonåren känns som den mest illojala tiden i ens liv.
Det är ju det där med frontalloberna och konsekvenstänkandet. Att man är inte så himla bra på det. Och det visar sig ju kanske i bland annat otrohetsstatistiken att vi inte är helt perfekta med konsekvenstänkandet även i vuxen ålder. Mm. Men det är ju mycket värre förstås när vi är unga.
Vad är definitionen av otrohet?
Det är svårt att svara enkelt på den frågan. Därför att var gränsen går för personer, det varierar ju en hel del. En del tycker att det är otrohet om min partner kollar på porr till exempel. Medan andra kan ge varandra tillåtelse att ha lite, alltså att flörta lite och till och med kanske kyssa någon lite partyhångel på en fest och tycker så här, det är okej, det får passera. Så det är ett jättebrett spektra av vad man tycker är okej och vad man inte tycker är okej och vad gränserna går och så vidare. Så egentligen är väl svaret, otrohet är det när de överenskommelser som man har sinsemellan, som man har kommit överens om, när de överträds. Alltså när man går bakom ryggen, när det finns ett hemlighetsmakeri, när man kan förstå att den andra skulle bli ledsen och sårad om den fick veta vad jag just nu håller på med. Alltså sexuell och ibland känslomässig också anknytning med någon annan som jag inte känner till. Helt enkelt när det blir ett svek emot det man har bestämt.
Men det är liksom sexet som är det centrala, eller?
Ja, men sex är ju en viktig del av en relation. Det handlar ju om intimitet och sårbarhet och anknytning och närhet också på många sätt. Och det är ju oftast det som skiljer oss ifrån att vi är bara polare eller syskon. Det är ju att vi har sex med varandra, att det finns också en sexuell fysisk attraktion. Mm. Och det är också någonting som många tycker är väldigt smärtsamt och sårande om den gränsen överträds. Mm.
Säg att så här, man är kanske ett kompisgäng och det är många par som umgås ofta och man helt plötsligt börjar känna att så här, åh, men hon är ju jättehärlig och hon är så snygg och luktar gott och man börjar kanske liksom fantisera. Ska man känna en skam över det då?
Nej, det tycker inte jag. Det är ganska svårt att styra tankar och känslor och fantasier. Jag tycker det är en mänsklig rättighet att få ha tillgång till någon sorts egen fantasivärld. Mm. Det är stor skillnad dock på vad man gör av de där fantasierna. Om de stannar i mitt huvud och jag går och fantiserar och dagdrömmer här nere på Kungsgatan om hur det skulle vara att ha sex med någon eller kyssa någon som jag tycker är attraktiv, så får väl det, kan väl det vara okej. Men om jag skulle börja smsa eller ringa eller försöka sätta det i verket,
ja,
i verkligheten, då är det väl en annan sak. Åtminstone när det kommer till de överenskommelser som jag har med min partner.
Mm.
Sen så kan man ju ha också överenskommelser att man får ha sex med andra. Och då är ju det inte otrohet.
Och det här då liksom som kanske är något mellansteg, att man flörtar.
Om intentionen är jag är glad och trevlig, så är ju det en sak. Och om intentionen är det är kul att flörta lite och få lite bekräftelse tillbaka, då är det någonting annat.
Ja.
Men det i sig behöver inte heller vara någonting som är, som skadar en relation.
Jag skulle nog nästan säga att för min del så hade det nog varit tuffare om min man skulle åtrå en annan person på den nivån. Alltså mer liksom på det psykiska. Alltså att börja liksom fantisera och tänka och tycka att så här, en annan kvinna är jättehärlig och snygg. Och så. Det hade jag tyckt är jobbigare.
Än, vadå?
Än att han liksom bara skulle ha ett one night stand.
Ja, just det.
För det känns som att Jag vet inte varför, men jag tror att jag hade tyckt att det är jobbigare att han går runt och tycker att en annan kvinna är jättehärlig.
Mm, menar du att han är attraherad och möjligen bara lite förälskad?
Ja,
eller?
Men precis. Ja, den hade jag nog tyckt är värre än att så här, det bara hade funnits en fysisk attraktion vid något tillfälle och det hade varit hångel eller ligg eller så och sen inget mer.
Ja, men det kan jag förstå. Jag tror att jag också skulle känna som du. Att det är ju jobbigare att veta att han är alldeles känslomässigt upptagen och stört förälskad på annat håll,
ja,
än att det råkade hända någon grej på en konferens. Om man ska ta någon gammal stereotyp bild av stundens ingivelse. Tillfället gör tjuven variant. Liksom. Ja.
Men det kanske är också för att sådana tankar kan ju också kanske då leda till att man väljer i större grad, jag vet inte, jag spekulerar nu, och lämna sin partner,
ja, men
för
precis,
någon annan.
Det är ett större hot.
Ja, precis. Och det kanske är det som också gör att jag skulle uppleva det som betydligt mer besvärligt än bara liksom ett ligg.
Ja, det tror jag, det är vi nog inte ensamma om. Att tycka faktiskt.
Ja.
Sen kan ju förstås en sexuell otrohet kännas jättejobbig också för många. Men det är ju verkligen intressant, för de här gränserna går ju på väldigt olika håll. Och någonting som jag tror är också de här monogama relationernas dilemma, det är att de är så förutsägbara och så redan i förväg utstökade. Vi ska träffas, vi ska bli förälskade, vi ska förlova oss, gifta oss, skaffa ett antal barn och så ska vi vara trogna mot varandra.
Ja.
Men så här, vad egentligen otrohet betyder, hur vi vill förhålla oss till det, om det skulle hända någonting, vill man veta, vill man inte veta. Så att vi har inte så ofta de diskussionerna i början. Om man lever normbrytande till exempel, ja, alltså lever flera tillsammans i en familj eller bestämmer sig för att ha en öppen relation, då pratar man ju mycket mer om de där sakerna. Vad går gränserna? Vad tycker vi är okej? Vad är inte okej? När blir det ett svek? När är det inte det? Hur vill vi förhålla oss till våra kärleksliv egentligen? Mm. Medans det är lite mer på slentrian i de monogama relationerna. Och där tänker jag också att det vore ett bra tips att ta lite rygg på de som har de här diskussionerna. Vad betyder egentligen trohet och vad går våra gränser? Att man pratar om det.
Ja.
Och inte ta för givet att vi bara vet.
När ska man göra det, är ditt tips?
Första dejten.
För rent spontant känns det som ett knepigt ämne att ta upp.
Ja, kanske på första dejten. Vi kan vänta till andra då. Nej, men någonstans i början när man tänker att du och jag kanske ska slå våra påsar ihop.
Ja. Jag hörde något begrepp för ett tag sedan, mikrootrohet. Jag bara hörde det, eller om jag läste det, jag minns inte, men det kom till mig och jag minns att jag bara, gud, vad är det för något? Och så gick jag vidare i livet. Men jag tänkte ju, har du koll på vad det är?
Ja, men det är ett ganska nytt begrepp som man har använt sig av och diskuterat de senaste åren. Och jag tror att det också har uppstått ju mer vi också lever våra liv, kanske digitalt och sådär. Alltså mikrootrohet kan man väl säga är den fina balansen mellan okej och inte helt okej faktiskt. alltså det där som kan upplevas spännande, bekräftande, men som inte helt uppenbart är över gränsen. Man kan kanske säga det som kan ge dagsböter som mest, men aldrig fängelse. Alltså den var aldrig inne, men... Lite där har vi mikrootroheten, tror jag.
Aha.
Alltså, jag tänker så här, i praktiken då, chatta med någon lite mer än med andra kompisar, vara mycket inne på sociala medier, ge lite uppskattning, kanske dold uppskattning, någonting man döljer för sin partner och som partnern kanske inte skulle uppskatta så mycket, men som man ändå håller igång för att få till det där lite spännande eller bekräftelse eller sådär.
Så, som kanske mildare då begreppet skulle vara oskyldigt flörtande, eller?
Det skulle vara mildare,
ja,
tycker jag.
Okej. Okay. Mm. Det här är ändå lite som sagt, man kan få dagsböter eventuellt.
Eventuellt dagsböter, men det går inte fängelse. Mm.
Har man sett skillnader på hur män och kvinnor skiljer sig åt där just när det kommer till otrohet? Finns det olika beteenden som är tydligare respektive kön?
Ja, det är ju som sagt svårt att hitta relevant liksom, eller trovärdig forskning på det här begreppet, därför att det är så många olika definitioner då. Nästan alla studier som har gjorts visar på en överrepresentation hos männen, men det som är svårt att säga är huruvida vår syn också på mäns och kvinnors sexualitet styr hur vi svarar på sådana där frågor när man får svara själv om man har varit otrogen eller sådär. Men en publicerad studie som jag kommer ihåg, en amerikansk studie, visade att 16% av den vuxna populationen hade varit otrogna då samtidigt som de var gifta. De hade tittat bara på äktenskap. Och då var det 20% av männen och 13% av kvinnorna. Men det verkar också som att det här är så här någonting som är på väg att förändras. För om man tittade på personer under 30 som hade svarat, då var det lika många män som kvinnor som hade varit otrogna.
Mm.
Så har det ändrats eller svarar vi annorlunda? Lite oklart att veta.
Okej. Det är ju ett ämne som många pratar om och kanske har i sin vardag. Och det märks på antal lyssnarfrågor också vi har fått
ja,
in.
Ja, vad roligt.
Men det är kul och det gillar vi. Så vi ska gå vidare nu och ta upp några lyssnarfrågor.
Ja.
Här kommer första lyssnarfrågan som vi har fått in. Den går så här. Hej, det här är kanske en rätt sjuk fråga egentligen, men jag skulle bli glad om ni vill ta upp den i podden. Jag funderar mycket på att vara otrogen och har gjort det en tid nu. Jag har en kollega som det är väldigt flörtigt med och nu är det uttalat att det finns sexuell attraktion. Samtidigt är det ingen jag är kär i eller kan tänka mig att vara mer seriöst. Min sambo och jag har en helt okej relation, men 3 rätt små barn som tar all tid och kraft och vi känns mer som syskon hemma. Inte så mycket bråk, men inte heller så kul ihop, inget sex och så vidare. Jag vill inte bryta upp allt det här, men är så rastlös i det här trista livet. Ska det vara så här tråkigt i flera år? Jag vill inte känna mig som en småbarnsförälder bara. Det måste vara vanligt att tänka i dessa banor, eller hur onormal är jag? Hälsningar, man lever bara en gång.
Jo, men det är nog jättevanligt att ha tankar och fantasier som de här. Och det är ju som sagt inte konstigt heller när åren går och relationen fylls av ungar och vardag och erotiken känns ganska lång gång. Många som jag har träffat i mitt jobb ställer sig ju i olika liksom faser i livet frågan om meningen med allt. Och ska det vara så här nu? Är det här allt som jag ska vara med om? Och kommer jag aldrig mer få känna passion och rus och förälskelse och det där som är så himla himla härligt men som inte går att hålla igång i all evighet med en och samma person? Men det är ju en sak att ha de här fantasierna och en längtan och en annan att agera ut det. Jag har ju massor av frågor i huvudet som jag skulle ställa om jag träffade den här personen. Mm. Har den här personen pratat med sin sambo om hur det känns att det är tråkigt? Har man försökt göra någonting där? Har man försökt problemlösa kring vad det är som känns mest jobbigt eller tråkigt eller trist? Och jag menar, det är ju inte party under småbarnsåren. Nej, men det går ju att faktiskt försöka fixa och trixa och förnya sig och hitta på lite grejer sinsemellan.
Mm.
Och sen så tänker jag att problemet här är att om personen skulle agera på de här önskningarna, då är det ju ett svek som det innebär gentemot partnern. Och det riskerar ju att skada och såra och förstöra relationen för alltid, eller i alla fall för lång tid framöver. Så frågan är om det är värt det. Det verkar vara liksom spännande nog som det är nu, men det kanske kan ändå stanna där då,
ja.
Eller att man kan backa därifrån.
Men jag tycker också det är intressant att den här personen som har skrivit frågan skriver att det är uttalat att det finns sexuell attraktion.
Mm.
Så då har de alltså, vadå, har de pratat om att ha sex eller vad, ja, vad har man sagt då? Har man
ja, men det tycker
sagt
jag
att jag är attraherad av dig? Eller? För, alltså, det känns ju som att det är en rätt långgående flört det här.
Ja, oh, ja, det tycker jag också.
Om man har nått den punkten, för det där är ju kanske ingenting man nödvändigtvis inleder med.
Men det, mitt råd här skulle vara i första hand vända tillbaka hem och se om det går att göra något innan man tar det här steget, om man nu har kommit överens om att vi ska inte göra så här. Men jag tycker också att det kan vara lite egoistiskt. Alltså den här partnern hemma kanske också tycker det är jättetrist. Tänk om partnern också har fantasier och en spännande kollega. Jag menar, en del som har det så här trist kan ju faktiskt öppna upp relationen eller åtminstone prata om att nu är det så här tråkigt och hur ska vi förhålla oss till det? För hemlighåller det här och går bakom ryggen, då ger man ju inte partnern samma möjlighet om den också skulle ha lust att partyhångla eller kollegialt flört eller sex i kopiatorrummet för att fortsätta med de här stereotyperna som vi har haft lite grann här i början också.
Men jag tänker också, det är ju en ansträngning från båda håll. Alltså om den här personen som har skickat in frågan till oss inte vill vara otrogen och inte vill agera på den flört eller mikrootrohet som den personen har inlett utan vill satsa på sin sambo, då kan man ju väldigt lätt också göra det.
Ja, använd den där liksom lite kickarna och sexuella energin som har kommit och rikta den hemma istället. Om det är lättare sagt än gjort, men det är som du säger, det är ju ett ömsesidigt arbete. Jag tror återigen att det är bra liksom att ta de här diskussionerna. Hur ska vi göra när det allt går i stå? Och vad kan vi göra själva? Och om vi liksom börjar intressera oss utanför, hur ska vi tänka kring det? Och så vidare.
Den avsluta frågan med man lever bara en gång. Uppenbarligen känns det som att hen vill agera på den här flörten som har uppstått på arbetsplatsen.
Oh ja, det tror jag också. Eller hur? Att det finns en sån vilja och önskan. Det är bara det att det är en sak att ha fantasier och en sak att sätta igång någonting som får eventuella massa negativa konsekvenser längre fram.
Mm.
Och oftast så är det ju också allra härligast i fantasin just. Därför att det är inte säkert att det är så himla kul sen i
spänningen försvinner sen när de har legat.
Ja, och då, och det kommer skuldkänslor och dåligt samvete och risk att avslöjas. Och det är så massa pålagringar. Det är, jag tycker man ska tänka många gånger extra innan man ger sig in i någonting som kan riskera att skada så mycket.
Anna, du berättade att du har en väldigt intressant studie. Det är forskningskollen.
Ja, forskningskollen. Men som jag har varit inne på så är det svårt att forska på otrohet eftersom definitionen av vad otrohet är varierar. Och beroende på definitionen så skiljer sig siffrorna åt för hur många som har varit otrogna mellan ungefär 26-75%. Så det är väldigt brett spann där. Men det finns såklart en hel del studier då. Och en studie som jag hittat har försökt svara på frågan varför vi är otrogna mot varandra. I den här undersökningen frågade man 500 individer som levde då i monogama relationer och som hade varit otrogna vad orsakerna var. Och sen sammanställde forskarna de vanligaste, mest återkommande svaren som de fick. Och det vanligaste svaret var variationen. Att motverka det som är statiskt, som är ständigt samma, lika, återkommande. Reaktion på det tråkiga tillstånd som långa relationer ibland ger upphov till. 74% av den här gruppen angav det här som orsak. Så det är alltså vanligt att känna det i långvariga relationer. Och det är då en riskfaktor också. På andra plats kom svaret att man inte längre känner sig kär i partnern. På tredje plats, man känner sig inte uppskattad, inte älskad. Man har en känsla av att vara negligerad. Det var 70%. Situationsfaktorer, alltså stundens ingivelse, till exempel alkohol, resa iväg, tillfället gör tjuven och det där. På femte plats handlade det om att öka sin självkänsla, att känna sig attraktiv. På sjätte plats, att inte känna kärlek och inte heller samhörighet till sin partner. Och på sjunde plats kom sexlust, alltså behovet av att ha sex, bara sex. Så det var ju då det minst vanliga svaret, 30% av deltagarna som svarade det.
Ja.
Så ganska ofta handlar det ju alltså inte om ett ligg utan allt annat runt omkring.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ska vi gå vidare och ta upp en annan lyssnarfråga? Hej Anna och Nicky. Hörde att ni ska prata om otrohet. Jag tror att min man är otrogen. Har inga konkreta bevis, men det känns som att han undanhåller något. Han är egen företagare och har det lite tufft där visserligen. Men han har haft svackor förut utan att jobba över så mycket, vilket han gör nu. Han stannar kvar senare på sitt kontor, är där mycket trots pandemin. Han är också mer frånvarande och vill inte ha sex lika mycket som vanligt och så vidare. Vet ni vilka tecken man ska vara uppmärksam på? Hur vet man? Jag har inte vågat fråga. Är nog livrädd för svaret. Snälla, vad ska jag göra?
Ja, men ibland har man ju verkligen den där känslan att något inte stämmer. Och den är så himla jobbig, för den är oftast diffus och det finns inga konkreta bevis. Och i det där diffusa kan också fantasin skena iväg om vad det är som händer. Och man kanske skapar sig bilder som är nära sanningen, men också väldigt långt därifrån. Så att det här kan ju såklart handla om att han är känslomässigt upptagen på annat håll. Men det kan ju finnas tusen andra förklaringar till att han känns annorlunda. Att ha det tufft och motigt i sin egen verksamhet, kanske oro för ekonomi, det kan ju också leda till att man jobbar mer och kanske är ännu värre nu än i tidigare svackor. Det verkar hon ju inte veta. Det kanske är rätt illa där på jobbet. Och han får kämpa rätt så mycket. Det är ju många som får det nu i pandemitider. Och så tänker jag att den här känslan av frånvaro och brist på sexlust, det kan ju vara tecken på just den oron eller utmattning eller nedstämdhet. Så det här kan man ju omöjligt veta. Och jag förstår att man kan känna sig rädd för eventuella olika svar, men jag tror att hon behöver fråga. Jag skulle råda den här kvinnan som har skrivit att säga det som hon uppmärksammat, alltså utan egna tolkningar. Du, jag märker att du jobbar över mycket, du känns mer frånvarande, du vill inte ha sex och så vidare. Hur är det egentligen fatt? Och är det någonting som är problem mellan oss eller sådär, att våga ta det samtalet? För att alltså, var det än är så blir det ju viktigt att förstå. Och utan det kan olika skräckfyllda scenarier växa sig större, och det går inte heller att göra någonting åt det om man inte får lite mer pusselbitar på plats.
Ja, men vi hoppas att hon tar mod till sig och vågar fråga. För jag känner också när jag läser frågan är att så här, man vet inte egentligen vad anledningen är till det hon känner.
Nej.
Och då är det ju alltid bäst faktiskt att bara samla mod till sig och ställa frågan.
Men ställa
den på rätt sätt.
Ja, jag tror det.
Vi tar upp en till lyssnarfråga. Och den går så här. Hej, jag blev bedragen för en tid sedan av min man och vi är i en sån jobbig period just nu. Han är väldigt ångerfull och jag tror inte han gjort det förut. Vi har bestämt oss för att försöka lappa ihop det på grund av barn och hus och ändå en bra relation i grunden. Men tankar snurrar, varför gjorde han det emot mig trots att han fattade att det skulle skada så mycket om jag fick veta? Jag försöker också tänka att det bara var en dum engångsgrej, men känner mig så sårad. Jag skäms också, fast jag vet att jag inte gjort fel, så känns det så himla skamset. Som att jag inte räckte för honom. Jag har också svårt att släppa rädslan att det ska hända igen. Jag orkar inte en gång till. Hur kan man veta att det inte gör det? Hur ska vi komma vidare ur det här?
Många frågor i den här frågan.
Ja.
Och det här är ju också ett jättevanligt dilemma hos mig och mina kollegor som jobbar med parterapier och så. Oftast handlar det ju inte om brister hos partnern utan om saker som handlar om den person som har varit otrogen. Däremot så känns det ju ofta som att det är något fel på mig som är bedragen. Mm. Det är ju hemskt att känna så och nästan aldrig sant.
Nej.
Men fortfarande någonting som är väldigt närvarande. Varför man gör en sån här sak mot någon man älskar? Ja, orsakerna har ju vi gått igenom lite grann i den här forskningskollen. Men man svarar ju olika. Ett vanligt svar är ju också att man i stunden inte tänker att det ska uppdagas. Det gör det ju inte mer okej. Men jag hör det ofta, jag ville aldrig såra, jag tänkte inte så långt. Det blev så här i stunden och så vidare. Och på frågan hur ska man veta att det här aldrig händer igen? Det kan man inte veta. Faktum är att vi kan ju aldrig veta det, vad som händer i våra relationer, om eller när eller hur vi blir sårade. Det måste vi bara stå ut med. För så fort vi kommer nära någon annan och den personen blir väldigt viktig, så innebär det också en viss liksom, risk. Mm. Det gör ju alltid det, att bli kanske sårad, kanske lämnad, kanske bedragen. Men alternativet att skydda sig från den typen av smärta alltid, det skulle ju vara att aldrig släppa någon in på livet. Inte lita på någon annan människa någonsin. Och det har ju också negativa konsekvenser i livet.
Mm. Hon rabblar ju också bara upp en massa praktiska anledningar till varför de då bestämde sig för att de ändå ska försöka lappa ihop det och fortsätta med sin relation. Liksom, hur mycket måste man då också hålla sig till det löftet? Eller om hon nu ångrar sig och känner, vet du vad, jag kan inte leva med det här, det funkar inte. Hon måste ju också kunna kanske tillåta sig själv och faktiskt känna efter vad vill hon?
Mm, verkligen. Verkligen. Och det kan ju ändras. Nu när vi läser den här frågan så har de ju bestämt sig för att försöka komma vidare. Men hon har fortfarande mycket rädslor och mycket tankar och mycket oro och sådär. Och det måste man ju kunna få ha en period, verkligen. Och den som har varit otrogen behöver stå ut med att det att få svara på frågor en gång och tre gånger och 10 gånger om det behövs. Men det är som du säger också att någonstans så måste det ju finnas ett bäst före datum. Men jag tror att man behöver ha en tid av tålamod och utrymme för olika känsloreaktioner för att man har blivit väldigt sårad.
Om man vill att det ska funka så måste man ju bara bearbeta det.
Ja.
Men jag tycker det är alltid viktigt att man ska vara ärlig och också lyssna på så här, vad kommer få mig att må bra i längden.
Mm. Och det kanske man inte vet heller precis i början av en sån här kris, utan det får man utvärdera längs vägen också, hur det går, hur bra man lyckas prata och kommunicera och hitta tillbaks till varandra. Det finns ganska många exempel på par som jag har mött som när det har hänt någon sån här sak som har pratat på ett helt annat sätt, alltså aldrig har haft de här samtalen någonsin om hur kunde en sån här sak hända, vad var det för drivkraft, vad säger det om dig, om mig, om våran relation, hur har du sett ut bakåt, framåt, hur ska vi göra, alltså att man faktiskt har andra typer av samtal när en sån här sak inträffar. Mm. Och det är ju inte alls alltid som de här relationerna går i kras. Utan en del lyckas ju ändå komma förbi det som har hänt och hantera det på ett bra sätt.
Men apropå den här sista frågan då, lite som tips på vägen. Hur ska man göra om man vill ta sig igenom en otrohet?
Det är många som har lyckats med det. Och en del personer beskriver att de lyckats fördjupa samtalen, kan prata med varandra på ett sätt som de aldrig tidigare har gjort. Och många gånger har man inte ställt sig de här frågorna kring ämnet.
Mm.
Så det är ju ett tips faktiskt innan krisen. Jag tänker precis som vi har varit inne på att ha det här samtalet innan. Det finns en parterapeut som heter Esther Perel och hon är lite guru när det kommer till frågan om just otrohet. Hon har skrivit böcker om det, hon har en podd, hon har TED-talk om otrohet. Jättebra, verkligen värt att lyssna på. Och i en av hennes böcker så gav hon lite exempel på specifika frågor man kan prata om och ställa till varandra innan en eventuell kris uppstår då. Och några av dem tog jag med här. Vill man alltid veta om det skulle hända något? Hur ställer man sig till det? Har passion en begränsad hållbarhet? Hur gör man när den dalar? Finns det begär som ett äktenskap aldrig kan tillgodose? Är monogami alltid ändamålsenligt? Är det alltid det bästa sättet att ordna kärleksrelationer? Det är ju inte det för alla. Vad är otrohet? Vad innebär det för oss? Och kan man älska flera personer samtidigt? Några sådana där lite spännande medskick.
Ändå intressant samtal att ha hemma i soffan.
Ja, med sin partner. Det.
Ja. Spännande att höra vad ens partner tycker om allt det här. Men om man då är den som har varit otrogen, har du något tips till den som bedrar?
Om man ska försöka då återigen lappa ihop sin relation och ta sig igenom en sån här händelse, så är det jätteviktigt att den personen gör sig tillgänglig. Under en tid kanske vara liksom villig att svara på samma fråga om och om igen och att liksom ha tålamod med det. Man behöver också visa förståelse och som sagt ha stort tålamod med alla olika känsloreaktioner som kommer. Man kan vara ledsen, förtvivlad, jättearg, vilja ha avstånd och sen vilja ha närhet. Alltså att man får faktiskt försöka följa med i de känsloreaktioner som uppstår där. Och sen att man verkligen visar att man tar ansvar för det man har gjort. Att man inte säger, jo men om vi bara inte hade haft så himla tråkigt. Om vi bara inte hade haft så många småbarn. Eller om du inte hade bla bla. Så, inte så, utan att man tar ansvar för det som man har gjort. Som har gjort skada. Och så försöka ge kärlek och uppmärksamhet så gott som den andra kan ta emot det.
Ja, och då känns det ju också givet att vi ska ha med lite råd och tips till den som har blivit bedragen.
Ja, och där tror jag att det är viktigt att tillåta sig alla känsloreaktioner. Det är ju helt naturligt att känna sig uppgiven och uppriven och sårad och arg och förtvivlad. Och sen ha det här samtalet. Men försök åtminstone med tiden, det här tror jag är faktiskt viktigt, att rikta samtalet bort från tärande detaljer om själva otroheten och fokusera mer på vad det var som gjorde att partnern har gjort så här. Alltså det kan vara så lätt att plåga sig själv med, vad gjorde ni, vilken tid var klockan då på dygnet, är hen bättre i sängen, hur många gånger exakt sågs ni, vad sa ni till varandra då, vad har du sagt om mig och så vidare. Det är inte så konstigt att man har såna frågor i huvudet, men att man försöker så småningom att inte hamna där, för det skadar nästan bara och är svårt att läka ihop av det. Det leder till slut ingen vart. Så att försök mer få fatt i processen kanske. Vad tänkte du när du gjorde det här? Hur kändes det när du kom hem igen? Hur kunde du bortse ifrån skadan den skulle orsaka? Hur vågade du ta risken och så vidare? Och sen tror jag en sak är viktigt också, och det är att prata med någon annan som man litar på. Det är ganska jobbigt att vara ensam i en sån här kris. Och det är lätt att bli ensam också för att man känner just skam att det här har hänt. Det är ju fortfarande rätt stigmatiserat fast det är så himla vanligt. Så öppna sig till någon, för det är skönt och det är viktigt att ha stöd. Och sen en sista sak, om man bestämmer sig för att fortsätta så måste det sen finnas någon form av bäst före datum. Det är inte så konstruktivt att dra upp det här sveket varje gång man är osams, även när det har gått 15 år. Och om det här inte går att fixa eller prata om utan att det blir jättesvårt på egen hand, så kan man söka professionell hjälp. Och det gäller ju både om man vill stanna tillsammans och försöka laga eller om man ska separera och gå isär.
Men det känns ändå som att det vi återkommer till är just den här vikten av att våga kommunicera med varandra i relationen.
Och också adressera de här frågorna, för det är inte säkert att det ser lika ut bara för att vi har bestämt oss för att gifta oss och leva i alla våra dagar och sådär. För det verkar ju vara en stor utmaning.
Och även om det i stunden kan vara svårt, så är det också viktigt att alltid komma ihåg att man ska ju aldrig ta på sig skulden för något som man själv inte har orsakat eller gjort.
Verkligen.
Den skulden ska man ju inte bära.
Nej.
Och nu måste vi ju också faktiskt berätta för våra lyssnare att vi har ju tänkt att ta påsklov.
Ja, det har vi. Så nästa vecka är vi inte i poddstudion.
Nej.
Utan det dröjer 2 veckor till nästa avsnitt.
Ja, men precis. Och sen så kommer vi tillbaks med ett rykande färskt avsnitt då den 19 april. Som kommer handla om tonåren.
Ja, det har vi också redan flera frågor om och önskemål att vi ska ta upp
detta
svåra ämne.
Ja, det är en period i livet där jag härjade omkring rätt mycket. Alltså.
Det kan jag tänka mig. Gjorde faktiskt jag också.
Men jag undrar, vem gjorde inte det?
Nej, de flesta gör ju det på olika sätt.
Ja,
men just att vara tonårsförälder kan ju vara en utmaning.
Ja, och det ser jag inte fram emot att bli framöver. Men jag har bara accepterat att så kommer vara fallet.
Så kommer det vara.
Ja. Men tack för att du har lyssnat återigen.
Mm.
Och glad påsk helt enkelt.
Glad påsk.
Puss och kram.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.